morgon allesammans. Vi är nu mitt uppe i en speciell tid i kyrkåret. Vi har påsken bakom oss och pingsten ligger framför oss. Och i torsdags var det Kristi himmelfärdsdag. Jag tänkte att vi till en början ska stanna upp inför Kristi himmelsfärd. Lukas beskriver det som hände med dessa ord i apostlagärningarna. Då han, Jesus, hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Sen fortsätter berättelsen. Medan de såg upp mot himlen, dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som han har farit upp till himlen. Vad är detta med himmelsfärd egentligen? Är det en färd som fortsätter och fortsätter upp i rymden och ut i universum allt längre? Vad innebär den egentligen? Ja, Bibeln har två ytterligare beskrivningar av hur en person lämnar jorden levande. Låt oss se på dem. Det finns i första Moseboks femte kapitel en släkttavla där vi hittar korta levnadsbeskrivningar av 9 personer. I 8 av dessa slutar beskrivningen med orden: sedan dog han. Men om Hanok, står det skrivet, han vandrade med Gud i 300 år och födde söner och döttrar. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, till Gud hämtade honom. Och i, jag tror en av de äldre översättningarna, så står det istället: ty efter att han vandrat med Gud såg man honom inte mer, till Gud hämtade honom. Sen har vi berättelsen om Elia, profeten Elia. Han hade en lärjunge som hette Elisa. Och en dag så kom andra lärjungar fram till Elisa och sa: vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag, upp över ditt huvud? Därefter står det: medan de gick, Elia och Elisa, medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Sedan såg man honom inte mer. Jag kan inte låta bli att barnsligt undra hur långt upp i himlen som himmelsfärden gick. Men jag tror inte att det är det som är poängen, utan vad det handlar om är att en person skiljs från denna världen för att gå in i en annan. Och de gör den här resan levande. För er som känner till Narnia-böckerna av C.S. Lewis, kanske de flesta är bekanta med, så har vi där en bild av människor som förflyttas från denna världen till en annan värld. Den andra världen är precis lika verklig, men den är osynlig för dem som inte får tillträde till den. Och de personerna som inte får tillträde till den kan inte heller se de människor som har gått in i den. Det tycks som att människor som står nära döden ibland får blicka i förväg in i en annan värld. Ifrån Bibeln så har vi till exempel berättelsen om Stefanus. Han hade anklagats inför judarnas stora råd och han gav sitt vittnesbörd om Jesus. Och när han kommer till slutet av talet inför rådet så står det i apostlärningarna: när de, alltså rådet, hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Att man far upp till himlen och att Stefanus ser upp till himlen tror jag är en del av Bibelns metaforer för Guds helighet. Gud är hög, inte låg. Han beskrivs som den högste. Redan i första Mosebok säger Abraham: jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste, skapare av himmel och jord. Gud är hög. Det är ett uttryck för hans helighet. När vi tänker på en stor och levande Gud så ser vi upp, inte ner. Himmelsfärdsberättelserna är i enlighet med denna metafor för Guds höghet och helighet. Himlen är det högsta vi kan tänka oss. Så Jesus skiljs från lärjungarna och går in i en annan värld, en högre värld. Och därmed är han också skild från oss. Hade han inte farit upp till himlen så hade han varit kvar på jorden. Och då hade han varit här nu också. Det hade väl varit bra. Eller gör vi oss till visare än Gud när vi tänker så? Så varför far Jesus upp till himlen? För lärjungarna var det ju inte alls självklart att Jesus skulle skiljas ifrån dem igen. Som han hade gjort när han gick ifrån dem och dog. Det var inte alls självklart, tvärtom. De sitter och äter tillsammans efter uppståndelsen och lärjungarna tycks inte ha en tanke på att Jesus inte ska vara kvar. De frågar honom istället: Herre, är det nu tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Men svaret lärjungarna får är: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och den andra delen av svaret, det är den första delen, andra delen av svaret är: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så till att börja med, det är inte meningen att vi ska veta och förstå allt. Det framgår redan i en tycker jag, viktig vers i femte Mosebok 29:29. Det fördolda hör Herren till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska följa alla ord i denna lag. Ja, vi behöver ödmjuka oss inför Gud, Fadern, som är långt större än oss i vishet och makt och helighet. Jorden är inte ett himmelrike just nu. Även om Jesus under sin tid på jorden förkunnade att himmelriket är nära. Och det är något att fundera över. Men Gud har inte lämnat oss utan uppenbarelse om sin vilja. Och han har inte lämnat oss utan löften. I den andra delen av Jesus svar på lärjungarnas fråga är det två saker vi får ta fasta på. Ni ska få kraft och ni ska bli mina vittnen. Kraften kommer från den helige ande. Och anden kommer när Jesus lämnar jorden. Jesus måste gå för att anden ska komma. Jesus måste gå till sin himmelske faders sida för att därifrån utgjuta den heliga ande på jorden. Och lärjungarna behövde inte vänta länge. Efter 10 dagar efter Jesu himmelsfärd så utgjuts anden över lärjungarna med fysiska manifestationer. Dån som av en stormvind och tungor av eld. Och lärjungarna uppfylldes av helig ande. Det var som Petrus säger strax efteråt i sin predikan inför de människorna som var där och såg och hörde. Sedan han, Jesus, nu genom Guds högra hand blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. Och lite längre fram säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Vi frågar oss, hur är det med andens kraft i våra liv och i Jesu församling idag i Sverige? Jag vill inte vara dömande. Det finns mycket utav andens liv. Att vi sitter här tror jag är ett resultat av det. Men jag tror att vi ändå i ännu högre grad måste förlita oss på anden och bli påminna att det är andens kraft, inte i vår egen, som vi ska utföra det som Herren har lämnat oss här på jorden för att göra. Ni ska bli mina vittnen i ord, i gärningar, i liv och i andens frukter. Det är den upphöjde Jesus som utgjuter anden. Jesus, Guds son, som blivit människa, dött för våra synder, uppstått till evigt och oförgängligt liv, som blivit upphöjd och satt på Guds högra sida, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Jesus måste gå in till denna plats för att anden ska komma. Allt lades under hans fötter, står det i Efesierbrevet. Och honom som är huvudet över allting gav han, alltså Gud, åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jesus kommer oss nära genom sin ande, som ju också sägs vara Jesu ande. Och genom allt detta verkar Jesu kärlek till sitt folk och till en var i sitt folk. Jag vill sluta med att rikta uppmärksamheten på detta sista. Att även om Jesus älskar världen, älskar sitt folk, så är det inte anonyma människor vi pratar om. Där det bara handlar om kollektiv. Gud har gjort oss till individer, till subjekt. Och han ser oss och älskar oss så. Vår gemenskap med Gud och med Jesus är både som individer och som kollektiv. Jag såg en film här om veckan. Den handlade om den ryske författaren Leo Tolstoj och om den rörelse som uppstod kring honom. Nästan av religiös slag. I filmen beskrivs det som en rörelse för mänsklighetens och världens förbättrande. Som mänsklighetens enda hopp, nästan. En av personerna i rörelsen försöker förmå en annan där till offer och lydnad för rörelsen. Genom att prata om dess stora betydelse för mänskligheten. Den andra svarar då: jag har aldrig träffat mänskligheten. Jag har bara träffat män och kvinnor. Det är väldigt bra sagt, tycker jag. Och detta att det handlar om män och kvinnor som individer framgår också under den period som förflyter mellan det att Jesus uppstår och till hans himmelsfärd. När Jesus uppstått så möter han utanför graven först den sörjande Maria. Och han möter henne personligt och kärleksfullt. Kvinna, varför gråter du? Två gånger ställer han den frågan. Sen säger han hennes namn, Maria. Han uppenbarar sig för henne. Den tvivlande Thomas tar Jesus sig an personligen också. Han vänder sig speciellt till honom i gruppen bland lärjungarna. Han vet om hans tvivel och hjälper honom att komma över den. Räck hit ditt finger. Räck hit din hand. Vi har också mötet med den skuldtyngde Petrus som förrått Jesus. Och i det själavårdande mötet vid Genesarets strand låter han Petrus 3 gånger bekräfta sin kärlek. Lika många gånger som Petrus förnekat honom. Han bekräftar Petrus och ger honom förtroende och uppdrag. Jesus är nu skild ifrån oss temporärt. Men han är närvarande genom sin ande. Det är anden som gör gudsgemenskapen och gudsmötet och Guds kärlek personlig. Det som inte är synligt för våra ögon är inte mindre verkligt än det synliga. Det får vi aldrig glömma. Saliga är de som tror fast de inte ser, sa Jesus. Och vår tro som vi bekänner tillsammans med miljarder andra i nutid och i framtid och i dåtid, det är en tro på Jesus Kristus, Guds son, som är korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen och sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. Så låt oss tacka och be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har älskat oss och för att du älskar oss. Vi tackar dig för att du har gett ditt liv. Och vi prisar dig som den uppståndne. Vi prisar dig att du har all makt i himlen och på jorden. Tack att vi får vara ditt folk. Tack att du utgjuter din ande. Vi ber att du ger oss en allt större längtan efter din ande. Efter ditt vidrörande. Och efter den makt, den kraft som du vill lägga i våra liv. Att vara dina vittnen. Herre, hjälp oss att se och fokusera på det uppdrag som du har gett oss. Som du har anförtrott oss med. Herre, välsigna oss en var i detta rum här och nu. Herre, vi vill vara inför dig och med dig. Kom med din närvaro.